Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen.
Ni lyssnar till ett jubileumsprogram. Idag är det 100:e gången som vi sänder Blend of Lex Novas podd Rättsfallet inifrån. Och idag handlar podden om en tvist i skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar där ett litet polskt företag vunnit över Fora AB som för arbetsmarknadens parters räkning hanterar pensionsförsäkringar. Martin Kjellgren Tyr som tillsammans med kollegan Fabricio Vittorio på Momentus LPA var ombud för det polska företaget berätta om tvisten och hur den påverkar den svenska modellen.
Tvisten kretsar kring skyddsdirektivet direktiv 9849 EG och hur det har implementerats i Sverige. Och i den aktuella tvisten så handlar det om ett polskt företag som har utstationerat arbetstagare till Sverige. Och de har tecknat ett kollektivavtal, ett så kallat utstationeringsavtal. Och i det här avtalet så regleras det att de måste teckna tjänstepension och olika försäkringar hos Fora i Sverige. I själva avtalet så finns det också en paragraf som kopplar an till det här direktivet och som anger att man aldrig ska behöva betala dubbelförsäkring. Så om man har tjänstepension och betalar tjänstepension i det landet där man utstationerar arbetstagarna ifrån så ska man inte behöva betala tjänstepension i Sverige samtidigt.
Så att här riskerar din klient att få betala både i Polen och i Sverige?
Precis, och det är det som har hänt. Att i kollektivavtalet så står det att man ska inte behöva göra det, men det är Fora som beslutar om undantag för den här skyldigheten att betala. Och det är Foras försäkringsvillkor som gäller.
Och på vilket sätt skulle det strida då mot direktivet att man får betala i två länder?
I direktivet så är det väldigt, väldigt tydligt. Där står det att en arbetsgivare ska aldrig åläggas att behöva betala tjänstepension i två länder samtidigt i en utstationeringssituation. Och i försäkringsvillkoren som blir det regelverk som de facto implementerar direktivet så finns det en bestämmelse som säger i princip samma sak. Att om man utstationerar så ska man inte behöva betala två gånger. Men det finns en övergripande klausul där det står att den typen av undantag gäller bara om företaget haft verksamhet i 12 månader eller mindre. Så efter 12 månader så gäller inte det längre.
Fora AB, motparten här, de guidar ju företag och anställda i sin kollektivavtal och pensions- och försäkringslösning. Då. De har ju en central roll här. Men de har också varit med liksom och införlivat det här direktivet på något sätt. Kan du beskriva deras roll?
Det är väldigt intressant för att när direktivet genomfördes så kom, och vi kanske kommer komma in lite mer på det i detalj, men då kom regeringen fram till att tjänstepension regleras ju i kollektivavtal i Sverige och därför behöver vi inte lagstifta om det. Och i kollektivavtalet så hänvisar man ju vidare att det är Foras försäkringsvillkor som gäller för själva tillämpningen av direktivet egentligen och också för att definiera själva implementeringen. Så det ger ju Fora en väldigt unik roll egentligen att man som privat företag blir de som de facto implementerar bestämmelser från EU-lagstiftning.
För det brukar ju skötas av staten.
Det brukar skötas av staten och det är klart, det kan vara viktigt att tillägga också att staten, en EU-medlemsstat får ju välja själva hur ett direktiv ska genomföras så länge man säkerställer att villkoren i direktivet uppfylls eller att reglerna uppfylls. Jag vet inte hur vanligt det är att privata företag får rollen av att de facto genomföra ett direktiv. Det tror jag är ganska unikt. Ja.
Men vi kan tänka oss att vi har den svenska modellen, vi har arbetsmarknadsparter ska sköta om kollektivavtal och så vidare. Och att staten inte ska blanda sig i det.
Ja, precis. Det är ju så modellen ser ut. Men det bygger ju också då på att man tar det ansvaret och säkerställer att direktivet faktiskt efterlevs så att man genomför det på ett sätt som är korrekt. Och jag tycker det är viktigt att säga här också att man måste ha med sig när man pratar om de här frågorna att EU-rätten är ju bindande lagstiftning som har företräde framför nationell lagstiftning. Och det etablerar ju också rättigheter i det här fallet både för arbetstagare och för arbetsgivare som de har rätt att utkräva. Mm. Och det är också viktigt att ha med sig det när vi pratar om det här och liksom ansvarsbördan kring hur implementeringen ska gå till och vem som har rätt att liksom bestämma hur det ska vara.
Mm. Fora skulle då så att säga implementera detta kan man säga då i Sverige och har då själv fått tolka det. Och då menar ni att de har tolkat direktivet fel i det här fallet?
Ja, precis. De har... Det som händer är ju att de har försäkringsvillkoren som reglerar frågan om när och hur man ska betala tjänstepension i en sån här utstationeringssituation. Och så som försäkringsvillkoren har varit reglerade så har inte det varit förenligt med direktivet. Företag har de facto blivit tvungna att betala dubbelförsäkring efter, egentligen har det varit som jag har förstått det, efter 12 månader från att de började, från att de tecknade försäkring hos Fora. Så det har inte varit direkt kopplat heller till hur länge de faktiskt har bedrivit verksamhet i Sverige. Det kan ju ha varit korta projekt, till exempel.
Hur ser din klient på att komma från Polen och gå upp mot Fora AB som är en mäktig part på arbetsmarknaden och själv ska svara för de här tolkningarna och så vidare? Är det inte ett väldigt underläge?
Det är ju ett enormt underläge såklart. Man måste tänka på det att det handlar om ett litet utländskt bolag som verkar tillfälligt i Sverige. Som tecknar kollektivavtal och sen åläggs de då att betala dubbla tjänstepensioner. Och så har de det här direktivet och så ställer de frågan, ska det verkligen vara så? Enligt EU-rätten säger det att det inte ska vara på det sättet. Och det som händer är ju att man söker undantag hos Fora. Och då beslutar de om man ska beviljas det eller inte. Så i den bemärkelsen så har de ju dels reglerat eller implementerat direktivet och sen tillämpar de ju de facto det också genom att vara den som avgör om man ska få undantag eller inte.
Och inte nog med det, själva prövningen sker i en skiljenämnd tillsatt med arbetsmarknadens parter som står bakom Fora AB.
Precis, precis. Och Fora ägs ju av arbetsmarknadens parter. Mm. Så Fora är ju ett privat företag. Det är inte vinstdrivande dock, men det ägs av arbetsmarknadens parter. Och den processuella gången är att man ansöker om undantag hos Fora. Får man avslag så kan man begära omprövning i en försäkringsnämnd för arbetsmarknadsförsäkringsfrågor. Och om man inte är nöjd med den omprövningen, då kan man ta det vidare till en skiljenämnd för...
Så man kan inte göra detta i vanlig domstol?
Det är möjligt att det skulle gå, men det framgår av försäkringsvillkoren att det är den här processuella gången man ska gå om man har, om man vill bestrida tolkningen av försäkringsvillkor.
Men i det här fallet så blev det ju faktiskt så att ni segrade. Ni vann då den här kampen, om man får kalla det David mot Goliat i så fall. Vad innebär domen? Som ju är egentligen hemlig då kan man ju säga.
Det är ju inte en, det är inte en offentlig dom som den, eftersom den processen har varit en skiljenämnd. Men domen innebär att företag som utstationerar arbetskraft till Sverige och som har tecknat ett kollektivavtal som ålägger dem att betala tjänstepension till Fora inte behöver göra det om de samtidigt betalar tjänstepension i det landet där de utstationerar ifrån. Och det innebär i praktiken då att de inte längre behöver betala dubbla försäkringar, vilket är förbjudet enligt EU-rätten.
Och det här utslaget då, om det hade kommit för 20 år sedan, så kanske man hade kunnat undvika dubbelbetalningar. Kan det vara så att under åren så har detta skett helt i strid med direktivet?
Ja, jag vet ju inte hur länge försäkringsvillkoren har sett ut så här eller hur länge man har tillämpat det på det här sättet. Men det man kan konstatera, och det tycker jag är viktigt också, är att det här hänger också ihop med hur direktivet har implementerats i Sverige. För direktivet antogs 98 och det skulle vara genomfört i medlemsstaterna 25 januari 2002. Och regeringen, den dåvarande regeringen, kom fram till att det här regleras ju i kollektivavtal, så vi behöver inte lagstifta om det. Och det man gjorde var, alltså den 9 januari 2002, 2 veckor då ungefär innan direktivet skulle vara implementerat, så skickade man ut ett sorts frågeformulär till arbetsmarknadens parter där man ställde frågan, lever vi upp till det här i kollektivavtalen? Sen fick man in lite svar då och sen 14 februari 2002 meddelade man kommissionen att ja, vi har nu implementerat direktivet. Vi har inte vidtagit några lagstiftningsåtgärder, men det täcker vi.
Ett ovanligt sätt att genomföra ett direktiv?
Det tror jag är ett mycket ovanligt sätt att genomföra ett direktiv. Det finns alltså ingen utredning som vi i alla fall har kunnat få fram från regeringskansliet. Inga förarbeten, utan det finns en promemoria och det här frågeformuläret.
Så hur är det då som jurist att arbeta med ett ärende när man saknar vägledning på det här sättet?
Ja, det är utmanande, men det är ju, man får ju titta på hur EU-rätten ser ut och vad som är syftet med direktivet och hur man ska förstå de här bestämmelserna. Mm. Sen är det ju väldigt utmanande såklart när, med hänsyn till EU-rättens karaktär, så är det väldigt utmanande när det är en privat part som dels är motparten men också som de facto har implementerat direktivet. För att direktiv har ju, de har ju direkt effekt vertikalt. Så du kan till exempel i en rättsfråga kan du åberopa direktivet direkt mot staten eller mot en myndighetsbeslut. Men direktiv har inte horisontell direkt effekt. Så du kan inte åberopa bestämmelser i ett direktiv mot en privat motpart. Nej. Och det skapar ju svårigheter såklart, särskilt när den privata motparten också har stått och ansvarar för både implementeringen och tillämpningen.
Det här utslaget, kan det också vara så att det här lite grann påverkar den svenska modellen genom att den här regleringen på något sätt har blivit underkänd nu och att det faktiskt är arbetsmarknadens parter själva som har i princip tagit fram den?
Ja, men det tycker jag. Och jag tycker att det faktiskt stärker den svenska modellen. För att det stärker legitimiteten i den svenska modellen. Jag tänker att om den svenska modellen och legitimiteten kring den bygger också på att den är förenlig med EU-rätten. Och på lång sikt tror jag, om man vill bevara den svenska modellen och dess förhållande till EU-rätten, så är det viktigt tror jag att den också är förenlig med de regler som finns. Och inte diskriminerar till exempel utländska företag eller skapar hinder för den fria rörligheten.
Tycker du att skiljenämnden trots sin utformning med arbetsmarknadsparter har agerat hyfsat oberoende i den här tvisten?
Jag kan nog inte uttala mig om oberoende frågan, men man kan ju konstatera att det finns en maktobalans i att ett litet utländskt företag som verkar tillfälligt i Sverige har som motpart ett privat företag som har implementerat bestämmelsen som man tvistar om. Och att man också ska driva den processen då i nämnder som ägs och besitts av samma organisationer som också äger företaget då, eller den privata motparten.
Det låter som att du skulle vilja se en annan ordning här.
Jag tycker att man i första hand, det man borde göra är att göra en form av en fitnesscheck eller en utredning av, är det här direktivet genomfört korrekt i Sverige och uppnår vårat genomförande direktivets syfte, och kan man säkerställa de rättigheter som följer av direktivet både för arbetsgivare och för arbetstagare. Och om man landar att det inte gör det, då tror jag att man borde överväga att lagstifta istället om de här frågorna.
Du Martin, jag kan säga grattis till dig därför att du är med i vår 100:e podd idag.
Woho! Tack!
Ja.
Vad kul!
Och sen ska du få göra reklam för din egen podd.
Ja, vad härligt! Ja, men vi har en egen podd som heter Generaladvokaten. Det är jag och min kollega Fabrizio Vittoria Beyer. Han har också varit med i den här tvisten, och vi har en podd då där vi diskuterar EU-domstolens domar och EU-rättsliga koncept.
Det sa Martin Källgren Tyr. Rättsfallet inifrån är tillbaka om 14 dagar med ett nytt avsnitt.